Värvet görs i samarbete med Acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Ja, viktigt är väl att vakna och känna att det är kul.
Baby, jag är den hippa människan, jag är hip, yeah. Baby, jag har den rätta känslan, jag är cool, baby, cool som en swimming.
Regissören och före detta popstjärnan Johan Renck är, fast det nog inte riktigt syns kanske, lite av min stilikon. Han är ofta klädd i svart, snygga material, inte sällan dyra solglasögon och coola huvudbonader, och han är alltid konsekvent i sin look. Men stil i det här fallet handlar inte så mycket om utseende och kläder. Det handlar om något slags attityd, ett lugn och en självsäkerhet, och om det här inte var ett familjeprogram skulle jag eventuellt damma av den gamla termen stor lugn. Och varför pratar jag om Johan Renck nu då, undrar du? Han var ju gäst i avsnitt 50 av Värvet. Jo, för att jag ser en rak linje mellan hur han talar och för sig och dagens gäst, Svante Thuresson. Om vi fejdar upp musiken lite i det här pratpartiet till Svantes låt Svante Thuresson, så ska ni få höra.
Ja, det stämmer. Det är jag, Svante Thuresson. Jag är hip, säger polarna. Sjunger fint, säger de, och så lånar de pengar om mig också. Exempel va? Jag går in i en bilaffär. Vad är det för bil, säger man till snubben. Och det är en Rolls Royce, svarar han. Okej, säger man, Rolls Royce, jag tar två stycken. Du, slå in kärra, fint och prydligt va? Och skicka dem till Svante, Hipman, Thuresson, Posterestante, Oskarshamn. Det, baby, det är en hip grej.
Och så här lät Johan Renck i Värvet.
Det är ju uppenbart så att man är ju inte framgångsrik om man inte vill bli framgångsrik. Så är det ju liksom. Det finns ju inga framgångsrika människor som inte vill bli framgångsrika. Moder Teresa vet precis vad hon höll på med.
Det finns något där va? Och jag tror inte jag är ensam om att tycka att Renck har en cool stil. Och jag tror att jag vågar gissa mig till att Svante Thuresson liksom var 60- och 70-talens Johan Renck här i Sverige. När jag lyssnar in mig på Svante Thuresson så har han också alltid det där bakåtlutade lugnet med sig. Oavsett om han gör en gammal jazzlåt för barn.
Och vad gör farbror där? Vad är det för affär? Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där.
Tolkar Kent.
Så håll mig hård. Håll mig älskling.
Eller gör en Dylan-klassiker med Elin Rut Sigvardsson.
När solen äntrar horisonten igen har jag redan lämnat ditt hus för länge sedan. Och det är det jag ser när jag söker min vän.
Svante Thuresson är alltså sångare, född 1937, uppvuxen i Stockholm och började tidigt spela musik. Och vi kommer till allt det där. Och även om han har haft något slags paus i karriären så har han fortsatt med musiken. Vilken dag som helst fyller han 81 och är lika bra idag som för drygt 50 år sedan när han gjorde sina första skivinspelningar. Så låt oss träffa dagens huvudperson. Inspelad nyligen i Vällingby av mig, Kristoffer Triumf. Producent för det hela är Klara Wallin, och det är ju Acast som sköter det mesta i övrigt. Här igen, Svante Thuresson. Hur mår du?
Jo, nej, jag mår bra. Jag har ett bra... Det som jag gillar, det är att jobba. Mm. Och det får jag göra. Mm. Och jag får göra det i väldigt trevliga sammanhang. Så att det gör att det andra också blir bra. Mm.
Nu blir det lite märkligt, för att när vi sitter här då har du inte spelat på Dramaten. Men när folk hör det då har du spelat.
Då är det gjort.
Ja, precis. Men det verkar ju vara ett trevligt sammanhang.
Ja, det är det.
Ja.
Visst, äntligen får debutera.
Ja, det är första gången.
Ja, jag har stått på scenen en gång förut bara, men det är inte i något våldsamt sammanhang så där. Det här är liksom, det här var ju någonting extra.
Ja, jag förstår, vad kul. Du verkar ju liksom alltid ha jobbat mycket. Stämmer det?
Jo, det är en ynnest att man får jobba och att man till och med ibland kan välja lite grann hur man vill ha det. Mm. Så att det stämmer, jag har jobbat väldigt mycket. Jag är väl sån också som gärna, jag stannar inte. Utan när jag har gjort ett jobb, då är det gjort. Och sen så, vad är nästa grej nu som vi ska göra?
Mm. Så för att då travestera Ulf Lundell, eller möjligen citera honom, det är vägen som är mödan värd, så att säga.
Ja, han har rätt.
Ja. Hur är du med ledighet då?
Ja, men ledighet är ju någonting som man jobbar ju inte 24 timmar om dygnet, även om man jobbar. Det gäller liksom att ta vara på den tiden där man kan. Just nu om man tittar ut omkring sig så är det väl kanske inte aktuellt. Men till exempel när det är vår, sommar och höst, då Jag har mina golfklubbor. Om jag är ute och lirar någonstans, om jag befinner mig någonstans i Sverige, så finns det alltid en golfbana i närheten. Och då kan man liksom, där blir det några timmar. Och så, sen går man och gör det man ska göra. Och det finns hela tiden tidpunkter på dagen som man kan ta vara på. Och det kallar jag för ledighet. Det är, sammantaget va, så blir det en väldigt bra ledighet.
Men är du duktig på att vara ledig?
Jag tycker det. Jag har i alla fall inga problem med varken att vara ledig eller att inte vara. Jag menar, det har jag mycket att göra, då gör jag det. Och har jag fritid, hurra.
Men jag tänker, för du har ju, jag menar, hur man än vrider och vänder på det, som jag har förstått det, du har väl i princip alltid varit frilans. Och då kan ju, det kan vara lite jobbigt tycker jag i alla fall att vara ledig om man inte vet att det kommer jobb.
Ja, men ja, jag har nog, jag blir inte så värt nervös. För det, jag har inte haft såna perioder, utan jag har nog bestämt, när jag vill vara ledig så har jag varit det.
Du har haft det nästan att kunna styra själv.
Ja, jag har gjort, och sen har jag jobbat på. Och ibland har jag jobbat mindre, men jag har trots allt jobbat. Jag menar, om jag inte har ett jobb på scen och ska stå och sjunga några låtar, så har jag grejer att göra hemma. Jag har skrivit arrangemang, jag skriver lite låtar, skriver lite, jobbar liksom hela tiden med projekt så där, som man tycker är spännande. Och det där pappret var länge sedan jag höll på med, så gör man det, och då går plötsligt en dag har den försvunnit. Mm. Och så har man kanske fått till något lite lätt.
Ser du mycket tv och sådär?
Jag gör det. Ha? Jag är sportnörd. Och då är tv:ns bästa vän. Mm. Men då är det väldigt mycket sport. Va? Det är det som gäller. Jag kan inte sitta och titta på såna här konstiga tävlingsprogram när man ska försöka vara elak mot varandra hela tiden och övertrumpa med en. Utan jag tittar när de är elaka på fotbollsplan istället.
Och, och det är mest fotboll du ser?
Nej, jag tittar på väldigt mycket. Jag är allätare. Jag själv håller på med sport jämt. Va? Så att jag har inga sådana här. Jag tycker bara det är kul att se.
Men du, på senare år när man har läst intervjuer med dig eller hört intervjuer med dig, så är det ofta lite snack om golf i alla fall. Kan du berätta varför man bör spela golf?
Ja, det är för att man, någon sätter en sån här klubba i handen på honom, och så lägger de en boll framför sig och slår till den där. Mm. Och så missar man 30 gånger, och så 31 gången så träffar man, och sen håller man på resten av livet.
Så det är helt enkelt så att man blir biten av det?
Ja, det är så. Och det tar aldrig slut. Man blir aldrig nöjd. Man är aldrig nöjd när man kommer in och har spelat bra. Man är inte nöjd när man har spelat dåligt. Utan det är på igen.
Men det låter ju inte så. Vad är det positiva i det?
Det positiva är faktiskt själva proceduren då. De här 18 hålen man spelar.
Precis som med ditt jobb.
Ja.
Ja, vi kan dra en parallell kanske.
Det kan vara så.
Ja, att det är proceduren som
är. Just det.
Men och är det en överklassport fortfarande?
Nej. Långt ifrån. Mm. Det var länge sedan. Mm.
Hur länge har du spelat?
Jag har spelat sedan mitten på 70-talet.
Okej.
Okay. Mm. Och redan då var jag för gammal för att börja. Va? Men det spelar ingen roll. Jag har väldigt trevligt. Jag träffar massa mysiga människor och får massa kamrater runt omkring i landet som man söker upp när man ändå är där. Så spelar man ihop också.
Så att det är liksom lite grann en social grej också.
Det är väldigt socialt.
Mm. Men det låter ju ändå som någonting för mig.
Ja, du ser.
Ja, kanske måste testa det.
Ja, akta för den där bollen och klubban. Det är farligt när du sätter där.
Ja, men det har jag också förstått att det är liksom, man kan bli.
Man blir ganska hooked.
Ja. En annan sak som det ofta blir ju när du intervjuas, det är ju att det blir ganska mycket nostalgi. Hur ställer du dig till nostalgin?
Ja, den finns ju där. Det är något som man också dyker upp när man blir lite äldre. Va? Så märker man att det är, om det var 50-50 på tankar bakåt och framåt förr, så är det en övervikt på tankar bakåt nu. Mm. Och det är väldigt, för det mesta väldigt angenäma minnen som dyker upp, och tankar och reflektioner.
Nu är du här, det är en intervjusituation. Jag tänker att skulle du hellre vilja att vi pratar om nuet och framåt än dået?
Nej, det spelar ingen roll.
Ah, okay.
Absolut cool. Inte, jag har inga gränser där.
Vad fint. För jag tänkte nämligen att jag skulle fråga dig om det här med att du är uppvuxen i Stockholm, född 37. Mm. fyller för övrigt år ganska snart, om ett par veckor.
Ja, visst ja. Ja, det stämmer.
Ja. Ja. Det verkar inte som att du lägger så stor...
Nej.
Du är inte en sån som firar dina födelsedagar, eller?
Nej, förra när jag fyllde jämt då, så satt jag på en parkeringsplats i södra Frankrike och käkade peanuts.
Okej.
Okay. För att jag...
Hela dagen?
Nej, men på kvällen då. När jag hade kört dit ner så tyckte jag att jag ska festa lite.
Mm. Skulle du ner till Spanien och spela golf?
Ja.
Mm. Och sen så började det som trummis.
Ja.
Och en grej som ju är fascinerande tycker jag, det är ju att du var, ingick i någon slags husband, antar jag, på Nalen på 50-talet.
Ja, jag var anställd på Nalen, ja.
Du var anställd till
det? Ja, visst. Visst. Vi var ju där, den gruppen jag jobbade med, vi var heltidsanställda.
Okej.
Okay. Det var tre band som spelade där. Det var Arne Doneros, Carl-Henrik Norin och så var det Hacke Björkstens grupp. Och det var den gruppen jag medverkade i.
Men hur mycket spelar man där när man är anställd?
Spelar varje kväll. I stort sett. Och alltså, måndagarna var väl led, eller var det söndagarna? Ja, det var i alla fall 6 dagar i veckan, då säger vi. Mm. Och eventuellt så fick vi ledigt på lördag och söndag, och då kunde man åka ut på turné då och spela ute någonstans.
Och då när Dizzy Gillespie till exempel kommer till stan, då kompade du och sådär?
Ja, det var ju så att man fick träffa de stora kolosserna ibland och fick spela med dem. Det var ju helt fantastiskt.
Men hur funkade det på den tiden då? Eller, ja, det kanske är samma sak idag förresten. Jag menar, jazz bygger ju mycket på improvisation och så vidare. Men...
Enbart.
Så när Dizzy Gillespie då, som jag känner till, så jag tar det som exempel. Ja. Men när han kom till stan, repade ni då under dagen? Och så?
Nej. Det är fina med jazzmusik att man kan åka nästan vart som helst till Burma eller något sånt där, och så träffar man en grupp jazzmusiker där, så man ska vi spela, ja, okay, vad ska vi ta, och så säger vi någon låt och så säger vi tonarten och sen spelar vi.
Det är fantastiskt. Vilken grej.
Det är worldwide.
Jag har tänkt att det finns såna där några jobb som är bra att ha för att de funkar liksom på alla språk. Jazzmusiker är uppenbarligen ett av dem.
Det är ett väldigt bra sånt jobb.
Ja. Det kanske är lite för sent för mig att tala om att bli jazzmusiker.
Nej, inte det. Lite golf och lite jazz. Du ser, det kan bli något.
Ja. Men har du sett Vår tid är nu på SVT?
Nej.
En dramaserie som utspelar sig i Stockholm på 50-talet.
Ja, jag vet. Jag har sett såna här...
Trailers.
Just precis, lite trailers. Men jag blir så trött på dem där. De ska se ut ungefär likadana som kläderna och alltihopa där. Så... Det var bättre i original.
Okej, det var det. Ja. Ja, för det var det jag tänkte fråga dig om du tyckte att det kändes som en trovärdig liksom.
Ja, nej, jag vet inte. Jag har inte gått in på storyn och sådär, utan jag har bara sett som snabbast en sån där till. Jag tänkte ungefär som filmen om Monica Zeta eller något sånt där. Det var också det, att de skulle se ut som de gjorde.
Mm. Den såg du inte heller?
Nej. Jag kände henne alldeles för bra för att inte se den.
Mm, jag förstår. Men du, hur var en sån här institution då som Nalen på 50-talet? Kan du måla upp liksom, hur var livet där?
Ja, det var en väldig blandning. Det var ju var olika kvällar för det första. Det fanns på helgerna så var det Dixieland, och då var det liksom stora, det var matiné, Dixieland matiné, och det var ju kö runt hela kvarteret där. Och sen var de inne och då var det sådana band som spelade, och sen var det då var det modernare jazzmusik i veckorna, och det var ett fint dansgolv och en väldigt fin lokal med högt i tak och pelare och grejer. Och så var det en servering längs ena långvägen där Gurli och en annan tjej där var servitriser. Och det de serverade, det var ju kaffe och läsk.
Okay.
Och så var det någon kaka och man kunde få en silmacka också eller något sånt där.
Ingen sprit?
Nej.
Varför inte det?
Det här var ju den tiden när man inte knappt fick sprit på restauranger. Så det,
aha,
var ju,
okay.
Det var 54-55 och lite framåt där då. Så då, det fanns inte att tänka, det var inte att tänka på.
Så man spelade nykter också? Musikerna var också nyktra så att säga?
Ja, vi hade inte så stora chanser. Vi kunde ju naturligtvis smyga ner, om inte Topsy såg oss, kunde vi smyga ner i pausen till Damberg och snabbt få i oss en 4,5 eller sånt där. Någonting.
Mm. Vad är en 4,5?
Ja, det var måtten. Det var liksom två och en halv, fem. Och så var det... Ja, det
snackar
var...
vi centiliter?
Nu snackar vi centiliter.
Ja,
inte deciliter.
Jag förstår. Men du, min generation, eller i alla fall jag då, som kommer från en småstad i mitten av Sverige, jag kände liksom inte att det fanns i de givna korten att man skulle ägna sig åt något konstnärligt. Och då hade jag en fördom om dig. Nu när jag har läst på så förstår jag att det inte riktigt var så, men min fördom var att om man vågar satsa på musiken i så ung ålder som du gjorde, så borde man rimligen ha medelklassbakgrund. Men det har inte du, va?
Jo, jag är nog tämligen medelklassad. Okay. Det är nog, det var föräldrar som jobbade. Jag hade en far som var disponent, kamrer, och en mamma som var vad ska man kalla det, sådana, beträde på Statens provningsanstalt. Mm. Jag menar, det var ju, bodde i ett nybyggt på den tiden hyreshus i Vasastan i Stockholm. Så det var, jo, det var nog mitt i.
Okej, okay, ja. Då var det min research som var dålig. För tanken var väl så här att om man kommer från en arbetarbakgrund, ja, då tänker man väl så kanske att just som jag gjorde då, att jag tänkte mig att ja, men jag måste ha ett riktigt jobb för att klara livhanken.
Ja, mina föräldrar var väldigt... De förstod att jag inte skulle överleva skolan med några större excesser. Va? Utan när jag fick erbjudande att få jobba och framförallt få resa, sluta plugget och åka till Tyskland och börja spela musik där med ett band. Va? Då backade de det hela tiden. Köpte till och med en ny basströmma åt mig.
Okej. Men fanns det ändå tankar på att du skulle skaffa ett riktigt jobb inom citationstecken?
Nej, det hade jag nog inte. I och med att jag hade börjat spela och jag bara fått upptäckt tjusningen med att umgås musikaliskt med ett band och ha en publik framför sig. Och det räckte långt.
Mm. Hur gammal var du när du stod på scen för första gången?
Ja, det var ju plugget någon gång. Då var det sån här skolfest, och då lurade jag upp en pianist som var lite äldre som gick högre upp i gymnasiet och kompade mig på en filmlåt där.
Ja, okej.
Okay. Det var skönt.
Och då sjöng du?
Ja, sjöng jag. Ja. Så jag har alltid sjungit.
Ja. Hur var det med dina föräldrar? Musicerade de?
Nej, men de var intresserade sådär. Men det var inget speciellt alls. Ingen som jag känner till i släkten heller.
Hur kom du i kontakt med musiken? Var det radio och så eller?
Ja, det gjorde man. Det var radion som gällde. Och det var inte mycket heller på radio i musikväg. Utan det var liksom en dragspelshalvtimme på lördagarna. Och det var grammofonmusik varje dag som började klockan 6 tror jag, eller 5. Och så gick det en timme då. Så började man med lite marschmusik och så var det... Och det var lite tung musik och så var det lättare och lättare och lättare. Så till slut så lutade med Charlie Norman och Alice Babsen och sånt där.
Mm.
Det var det roligaste man hade.
Hur kom det sig att det blev trummorna då?
Det fanns ingen trummis. Det är det klassiska.
Ah, okej. Okay. Mm. Mm. Någon var tvungen att...
Någon var tvungen.
Ja. När förstod du att du hade en bra röst då?
Det har inte jag fattat än.
Nej, okej. Okay. Intressant. För det tänkte jag att vi skulle prata om också.
Jag har inte tänkt på rösten. Jag har tänkt på uttrycket. Stort sett jämt. Det var ett tag när man skulle låtsas sjunga, när man skulle låta som någon som var poppis, försöka låta som Sinatra, vilket var fullkomligt värdelöst. Mm. Och man skulle försöka imitera någon, men det hör till, va? Det var likadant när man spelade trummor, då skulle man försöka lira som någon annan och det blir aldrig bra, man ska lira som sig själv.
Mm.
Men det vet man ju inte från början.
För det där är intressant. Jag tänker mig att när någon har fått så pass mycket beröm som du har fått för din röst, så tänker jag att då borde den på lätten ha fallit ner. Men det hjälper inte.
Det hjälper inte. Nej, det gör inte det. Och man undrar hur jag bibehåller den. Jag gör ingenting.
Nej. Men du sa så här, jag har inte tänkt på rösten, jag har tänkt på uttrycket. Vad är det för skillnad?
Ja, man måste ju liksom ha något mål med en låt som man gör. Va? Man måste ju liksom se till att den fraseras rätt, att texten får sin chans.
Mm.
Och då har man sin röst att berätta. Det är som att läsa en bok högt.
Mm.
Det är bara att man sjunger istället. Och det är så jag alltid har tänkt. Att, även den mest banala text som man ibland har fått sig tilldelad och sådär, gör den här, ska vi se, det blir en hit. Så gör man det, men man får inte glömma då att, att även den här storyn har ju faktiskt säkerligen upplevts. Och det är bara att gå in i den. Så att det är nummer ett, att texten och melodin får jobba ihop.
Känner du att du har tillgång till hela ditt instrument så att säga som sångare?
Ja, till det jag behöver det till. Ja,
just det.
Det har jag.
Så du känner dig inte begränsad av den?
Nej.
Det är väl bra.
Ja, jag är hemskt tacksam för det här instrumentet.
Du, jag är ju, eftersom jag då jobbar med att göra intervjuer, så är jag väldigt rädd för att förlora hörseln. Och ofta när det är högt ljud så sitter jag så här med händerna för öronen, fastän alla andra tycker det är jättetöntigt. Men då tänker jag att om jag är rädd för att förlora hörseln, då skulle du kunna vara rädd för att förlora rösten.
Jag har aldrig tänkt så, nej.
Nej.
Då gör jag något annat liksom. Då sjunger jag inte låtarna. Då får jag spela dem på någonting. Eller jag får låta någon annan sjunga och så gör vi någonting.
Hur är du på piano? Till exempel?
Ja, jag är dålig på piano. Alltså jag vet alla, kan alla ackorden och sådär. Men jag kan inte sätta ihop. Jag är ingen pianist. Utan jag, men jag vet ju vad det heter och var de ligger och alltihop det där. Men nej, det är ett bra arbetsinstrument. Va? Det, så är det. Men om man ska spela i tempo och på samma gång som andra, då blir det inget speciellt kul.
Nej, jag förstår. Men du skulle klara av det för husbehov så att säga?
Ja, jag har det till husbehov. Ja, ja, visst, absolut.
Har du absolut gehör?
Nej, och det är jag tacksam för.
Varför det?
Ja, men det är jobbigt om man jobbar med de som inte har det. Va? Och som man har alltså sin tonalitet klar för sig. Och så är det saker som, de sakerna som vi som inte har perfekt gehör, de uppmärksammar vi inte. Vi tycker att allting är perfekt i pitch alltså, och det är den där lilla, de där svängningarna, de märker inte vi. De ingår istället i våran ljudbild. Men en som har perfekt gehör kan ha väldigt jobbigt med att inte bli omgiven av toner och sound som ligger exakt i samma register som finns i den i det huvudet.
Och då tänker jag att det måste vara skitjobbigt att vara just jazzmusiker och ha absolut gehör, eftersom vi pratar mycket glidningar, va?
Alltså, ja, då, det är mycket så. Ja, då, men det är frågan om hur man sätter det där. Va? Det är var tonen börjar och var tonen slutar ofta som är ganska viktigt. Vad som händer däremellan, det får ske.
Ja, och det är kanske där man
gillar. Det är den man, just det, det är den man upplever som någonting speciellt.
Mm. När vi pratar om din röst så tänker jag så här att, och det här tror jag att du är lite trött på, att du så ofta får förhålla dig till orden hipp och cool.
Ja.
Är du lite trött på det?
Nej, det är jag inte. Inte trött, lite, alltså trött, det kanske är inget bra uttryck för det, men jag har lärt mig det, att det dyker nästan alltid upp. Och frågan är ju då att varför kallar man det för cool? Vad betyder det och så vidare? Jag får svara på det.
Mm. Ja, men för jag tänker att det är precis just det, att i varenda intervju som jag har tagit del av med dig, då kommer det för
sen. Ja, jo, okej.
Nu gjorde du det här också. Ja, vilket ju då är. Men, jo, men det som jag tänker är intressant är att jag tror att då när Beppe Wolgers myntade det här, så hade det väl med hela din framtoning att göra, gissar jag, att du hade snygga kläder och sådär.
Jo, det är så. Så stämmer det.
Men jag tror att en sak som adderar till din eviga coolhet, det är ju din röstklang just.
Mm.
Vad tror du om det?
Ja, det sitter väl ihop då.
Mm,
det kanske inte är omöjligt att det är så.
Mm. Men du skulle kunna ha träningsoverall och sjunga en bit, så skulle du i alla fall vara cool.
Ja, jo då. Nej, men jag tror inte kläderna bestämmer soundet eller upplevelsen så. Utan, men jag skulle nog inte ha det om jag inte hörde till på något sätt.
Nej, det är rimligt. Du, jag hittade en faktaruta med dina favoritsånger. Då var ju Sinatra högt upp där för att han hade sjungit alla låtar.
Ja, jo då. Och sen det var ju inte mycket mer att välja på den tiden då. Alltså, när man började lyssna på det var ju egentligen inte jazzsång, utan det var ju amerikansk slagersång han stod för. Men det var ju liksom inbäddat i jazziga förtecken då med fina storband och sådär. Så det var ju absolut, det var det.
Men du har inte kanske sjungit alla låtar, men du har sjungit extremt många.
Ja.
Finns det några kvar som du vill göra?
Ja, och det finns lika många och så lite till. Ja. Det är inga problem att hitta det inte.
Kommer du hinna sjunga alla?
Nej, men jag tror att jag har plockat ut de som jag vill sjunga. Mm. Man har ju haft överblick och det finns väldigt många som man bläddrar förbi när man, om man skulle då gå igenom en sån här bok med låtar från Broadway eller vad som helst, så kanske det är 3-4 stycken som man vet att den där är bra, den där kan jag göra någonting utav. Det är inte bara att ställa sig och sjunga låten som så, utan man känner in. De brukar alltid göra den där låten så där fort. Om man gör den liksom lite så där i medium tempo, så får den ett helt annat värde. Och det är roligare att sjunga den. Det blir, ja. Då plockar man ju kanske en 3-4-5 låtar ur 200 eller något sånt där som man vill. Sen kan man ju gå tillbaka till den där boken efter 5 år och märka att ja, där kanske. Men det är så att man... Man plockar ut musik efter behov på något sätt. Mm. När man behöver lite nytt så hittar man det. Annars får man det fina med den här sortens musik. Det är att man inte behöver göra likadant varje dag. Det är ju det som är grejen. Det är därför jag tycker att det är så roligt att hålla på med det. Det är därför det tar aldrig slut.
Men du, en sak som jag inte riktigt har förstått när jag läser på om dig är hur mycket du har skrivit själv.
Ja, det har jag inte tänkt på så mycket. Det är mycket som jag har gjort, som jag har liksom bara märkt att det här, om det var någon sån här show på någon krogshow förr i tiden och man fattas någon låt som tar tag på det och det sättet eller någonting som är lite mer upptempo eller något sånt där, då kan man ju bara göra det, skriva ner någonting som man skulle vilja göra.
Okej. Okay. Mm.
Och så får man godkänt på det, så är det bara att köra på då. Men jag vet inte, har jag gjort så mycket?
Ja, det var det som var frågan.
Ja, nej, jag har gjort mycket texter har jag gjort faktiskt. Men nej, jag kan inte säga att jag är någon speciell kompositör eller låtskrivare på sådär. Utan jag husbehovs, ungefär som jag spelar piano. Mm.
En sak som dyker upp när man läser på om dig också är det faktum att du tog ett break från artistkarriären och ställde dig skiva för och jobbade. Mm. På något sätt hade det med branschen att göra, eller?
Ja, det hade med just det här jag just nämnde. Man fastnar i slagervärlden, så fastnar man i den musiken. Man ska inte, man bör inte ändra någonting utav de här låtarna. Man ska inte byta tempo lite grann. Man ska inte frasera på ett annat sätt. Man ska låta som på plattan. Va? Och det är... Jag är ju sån att när jag har gjort en platta, då har jag glömt bort den. Om det är någon som säger, har du plattan? Nej, jag har inte den. Jag håller på med nästa. Mm. Så att just det här tänket hela tiden, jag gjorde det, det är okej, va, men ändå så står man och hela tiden och vill vidare på något sätt. Mm. Och när det blir så mycket så att det, och man ser att ska jag hålla på med det här, då kan jag liksom lika gärna börja spela lite trummor igen eller göra något sånt där.
Jag är född 74, så att jag upplevde ju knappt 70-talet då, men som jag har förstått det i efterhand, så var det ju å ena sidan progg och andra sidan ABBA, om man ska hårdra det, va?
Jo då, det stämmer.
Hur passade du in i det landskapet? Det var det du inte gjorde kanske?
Nej, men jag gjorde ju inte sån musik heller. Jag sjöng fortfarande såna grejer som jag gjorde på 60-talet. Va? Det var de som jag... Gjorde man inte dem så var det... Hallå, då sjöng den och den. Och så, ja, så gjorde man det då. Det var ingen glädje.
Nej. Ja. Jag har ju också förstått att liksom ABBA var ju väldigt kontroversiellt på sin tid. Stämmer det?
Jag vet inte. Det var väl en... Jag har inte tänkt på dem som kontroversiella, måste jag säga. Jag tycker i så fall var det mera deras look som var det. Själva musiken var ju ganska tämligen enkel. Det var ju ibland lite tvåstämmigt och tjejer och killar. Och det var... Men det var bra gjort. Det var bra låtar. Jag menar, det var ju... Men det var ju ingenting som att de vände upp och ner på världen för mig.
Nej, men jag tänker mig att i den mån de var kontroversiella så har jag förstått det som att de så att säga industrialiserade branschen.
Jo då, det hände mycket så runt omkring dem. Den saken är klar. Det var ju en hel... De gjorde ju så att de... Det här med att en svensk grupp överhuvudtaget gav sig ut och började göra konserter i hela världen, Australien och ja, jag menar, det var ju en helt ny grej, va? Det var ju stort, så absolut. Mm. Det var det. Men jag tänker rent musikaliskt bara som så var det var ju bra.
Ja, det får man ju
göra. Så långt är jag med.
Ja, jag håller med. Apropå den eran, har du sett filmen? Jag antar att du inte har sett filmen om Ted Gärdestad.
Mm, det har jag inte gjort.
Just
det. Ja, just det. Det har inte gått så länge än.
Nej.
Men den kanske kommer på tv någon kväll när fotbollen har slutat.
Du är inte så intresserad?
Nej, jag vet inte. Nej. Jag har sjungit mycket Ted-låtar så här och det är jättebra låtar.
Mm.
Och sen är det väl ungefär där.
Mm. Har du någon relation till Stickan Andersson?
Nej, inte mycket.
Hade du med honom att göra?
Nej, inte mycket heller. Mm. Vi befann oss på olika bolag. Alltså, och de hade väldigt tjocka murar emellan sig. De tyckte inte det var kul att umgås annat än när det var Melodifestival och fest och sådär.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men du har ju varit verksam i över 60 år nu.
Ja.
Kan du säga någonting om hur musikbranschen har förändrats under den tiden?
Ja, så långt som vi pratade om till exempel om ABBA och framöver där, så var det ju inga större förändringar annat än att det varit mera spotlights på Sverige och på svensk musik.
Mm.
Men idag är ju branschen förändrad så att det är hela den här digitala världen som har förändrat allting nästan.
Mm. Vad tänker du om det då?
På gott och ont. Det är väl... Jag hörde på radio om... Det finns en skola i USA som heter Lighthouse för blinda som vill lära sig spela.
Okay.
De har inte en chans idag. De måste ju använda datorer. De här vanliga instrumenten, det används inte längre. Det är sorgligt.
Mm.
Och det är väldigt mycket så det som händer också i musikskolor och sånt där, att instrument, musik med vanliga instrument, saxofoner, klarinetter, trumpeter och sånt där, det minskar ju katastrofalt, och det är en jättebra väg in i musik vad man än spelar för instrument. Och det är skillnad mot att sitta med en dator. För det första så kan du hela tiden bara stanna, du kan ändra en ton, och du kan, istället för att när man börjar och man slutar.
Mm.
Det finns inte så mycket sånt tänk längre, utan nu produceras ju all musik också. Ja, den görs. Det finns ingen... Jag vet inte. Svårt att beskriva det där. Jag har själv problem med det där, därför att man ska sitta... Jag har ju själv datorn när jag jobbar. Mm. Men jag jobbar inte på så sätt ändå, jag vet inte.
Men du gör musik lite i datorn?
Ja då, det gör jag. Mm. Den är alltid med. Va? Det är väldigt mycket enklare. Mm. Det går ju fortare. Men jag lär mig inte spela någonting speciellt. Jag lär mig inte... Ja, det låter ju. Sen kan man ju ändra lite grann så att det får lite mer sound hit och sound dit. Och det förut så satt man med piano och papper och penna.
Mm. Vill du ha partitur och sådär?
Nej, jag vill inte ha det. Okay. Men det, ibland så behövs det. För att ska man dirigera en större orkester så måste man ju ha det. Mm. Man kan ju ha det i en dator också, naturligtvis. Men det måste ju dit.
Men på så sätt då, var det bättre för?
Nej, men det var... Var roligare tycker jag. Mm. det var enklare. Det var mera... Jag tror man träffade... Från det man började skriva en låt på den tiden tills den var färdig på något sätt, inspelad eller något sånt där, eller framfördes på en scen, så var det så mycket mera människor som den passerade via, som fick känna på den och tycka och umgås med den. Mm. Idag kommer det liksom bara en färdig sticka så här som man stoppar in i och så lirar man upp någonting som är... Så, ja, tycker du det? Ja, men okej, då gör vi så här. Så ändrar de på någonting och så... Ja, men så. Ja, det är bra. Mm. Det blir alltså... Jag gillar ju den där lite långsammare touchen.
Mm. Med en riktig studio och rullband och...
Nej då, du kan ha dator i studion också, va? Men det ska ju, så det är bra om vi sjunger själva så länge. Mm. Det är bra. Det tycker jag är bra. Vi fortsätter med det ett tag.
Det där är intressant faktiskt, för att ABBA har ju varit ute, de har ju varit aktuella nu för att de ska väl ut på någon slags turné där de inte själva är med, utan det är någon slags hologram.
Ja, okej, okay, just det.
Och det tänker jag ju är också ett steg i utvecklingen på något sätt.
Ja, det är den där drömmen att man skickar en tejp. Skickar du pengarna så skickar jag tejpen. Så. Det är liksom, men det är ju det man är ute efter. Det är ju kontakten med en publik.
Visst. Ja, det slipper
de. Annars vore det inte något kul.
Jag brukar berätta en story om Cornelis.
Ja.
Du var ju med. Så att du kanske vet. Jag brukar berätta storyn om när han fick något slags förskott när han hade givit ut en skiva i Brasilien eller vad det var. Och tog ut hela, om det var 1 miljon eller vad det var, och gick runt med den i en kasse tills den tog slut.
Mm. Ja, det är Sture Nordins story. Ja.
Okej, okay, ja. Är det? Och stämmer den?
Ja, han hade pengar i en plastpåse.
Okej.
Ja, ja, det stämmer nog säkert. Det var inget, i så fall inget, det var inget konstigt.
Det var så man gjorde för kanske.
Ja, han hämtade garaget och så delade han bara upp det i lite buntar så här till killarna i bandet. Det var ju klart.
Ja. Apropå den gamla tiden så jag hörde en intervju som jag hittade på sajten News 55 som Fredrik Belfrage gjorde med dig.
Jaha, okej.
Och då frågade han om du inte borde sitta i någon vilstol och läsa böcker och dricka rödvin. Och då sa du, nej men rödvin det skippar jag. Dricker du ingenting alls?
Nej.
Okej. Sen hur länge då?
Ja, kan det vara 10-12 år.
Ja, okej. Var det ett aktivt beslut?
Ja, det är det, visst.
Ja.
Nej, det var bara det att jag blir sjuk.
Okay.
Så att jag har inte ens sökt för det där, för att i och med att skapade min egen diagnos. När jag inte drack så fick jag ingen feber och låg inte i sängen och yrade i 3 dygn, utan då mådde jag bra. Okay. Då kan man ju lika gärna skippa det och så kan man må bra istället.
Ja, det låter ju smart.
Ja.
Men min fördom då om musikscenen när du började i den, jag tänker att det borde ha varit mycket alkohol och droger.
Ja, droger var det inte så mycket. Det var en klick jazzmusiker som höll på med droger. Men det var alkohol i så fall. Mm. Och det var inte så lätt att få tag på heller. Va? För det var ju systembolag och sånt där. Och det var tilldelningar och det var... Ja, det
men
var...
du är inte så gammal så att det var motbok och sådär?
Jo då.
Okay.
Den försvann väl, kan det vara 56 eller 50... Ja, någonstans där i mitt, alltså i andra halvan av 50-talet.
Okay.
Och sen kom det öl. Det fanns ju inte stark öl, fanns ju inte före det. Och det var det tog skruv direkt.
Okej, okay. Ja.
Var poppis.
Men nu blev du sjuk när du drack på gamla dagar. Men ja, tog du hand om dig när du var yngre? Sådär?
Nej, jag var som de andra grabbarna. Mm. Vi tog inte hand om oss. Vi hade jävligt kul.
Mm. Har du nått din fulla potential?
Nej, jag vet inte. Jag har i alla fall inte gjort The One and Only Concert eller något sånt där. Utan jag väntar på den.
Har du någon slags mål som du... Eller är det bara nästa gig?
Nej, men det är ju det. Det finns ju så mycket... Jag gör ju så mycket roliga grejer. Jag är ju inte bara ute och sjunger själv. Utan jag är ju... En period hade vi en sånggrupp ihop. Victoria Tolstoy och Peter Asplund och Vivian Bocek och jag. Och det var ju oerhört roligt. För det påminner ju mig om gamla tiderna med Girls and Pals och sånt där. Så fick man skriva lite sånger och sånt där. Så det är en sån grej. Och sen är det ju alltid man får... Det finns liksom hela tiden olika ingångar. Va? Så att man gör ju inte samma sak. Man åker ju inte ut och bara gör en använder 15 låtar och sen är det bra. Utan det är väldigt skillnad. Mm. Och framförallt så försöker vi ju hela tiden att vända lite grann på det där, byta ut och ta lite, och den var länge sedan och sånt där, och för att hålla oss fräscha själva.
Mm. Vad tycker du är viktigt?
Ja, viktigt är väl att vakna och känna att det är kul. Det tror jag, att och inte känna att det är, någonting är över eller att någonting är fel, utan man vaknar och så ska vi göra idag och det blir det, då gör vi det. Alltså det tycker jag.
Något att göra helt enkelt.
Ja, att göra det. Jo, nej, men jag tycker det, att vakna och inte bara ha någonting att göra, utan att man det är en ny dag. Mm. Som man vaknar till, va? Så att det inte, man går vidare, bara rullar runt i, om det skulle vara tråkigt igår så behöver det inte vara det idag.
Har du haft depressioner?
Nej, inga våldsamma saker. Så, nej. Mm. Nej, det har jag inte haft. Och det ska man nog vara glad för.
Vi pratade lite om det här med åldras i uppvärmningen. I andra intervjuer som jag har hört så har du verkat ganska obrydd kring det, vilket ju är avundsvärt i sig. Men tänker du på döden?
Det händer. Ja. Just. Den finns ju där. Och den har, det är bara det att den är ju närmare idag än vad den var för ett tag sedan.
Ja, igår till exempel.
Ja, till exempel.
Så även för mig.
Ja, nej, men så det är ingenting som man kan bli påmind om det, va, och man kan se, ja, om man ser, läser någonting eller upplever någonting, eller man läser en tidning eller märker hoppsan, det var inget bra. Men annars så nej, det är alltså inget, det är ingenting som hänger över.
Är du rädd för det?
Nej, jag har inte kommit så långt.
Nej. Thomas Tranströmer skaldade ju, och det är väl kanske ett slitet citat, men begravningarna kommer tätare och tätare som vägskyltarna när man närmar sig en stad. Jag tänker mig att i din ålder så borde det rimligen ha en viss resonans.
Det stämmer väldigt bra. Ja. Visst är det så.
Vad tänker du kring det?
Ja, det är synd. Kamrater som man har haft och som man har umgåtts med och som man har spelat med och som man har gillat. Mm. Det är så. Ibland tycker man att det går lite för tidigt och så där, och det är väl det som tar mest. Mm.
Men du verkar ha vägrat stanna upp i ditt artistskap liksom. Du har alltid hittat nya människor att jobba med och så där. Har du liksom haft en tanke med det, eller har det bara blivit så?
Det har nog mest blivit så. Nej, jag har inte jagat, nu ska jag jobba med någon och göra det och det. Utan det har, om det har varit så, så har man väl sökt, man vet ungefär hur det ska bli när det blir färdigt. Mm. Och så har man då hoppas få bästa möjliga hjälp på vägen då, om man behöver det.
Mm. Har det varit viktigt för dig att ha kommersiell framgång?
Ja, kommersiell vet jag inte. Framgång är okej. Jag vet inte. Det är klart det är viktigt. Mm. Det är ju så att det ena ger det andra. Det finns ju liksom den här känslan när man har gjort, om man har gjort en konsert någonstans, att de kommer fram, eller att det kommer fram någon som ur publiken som kanske, du, jag har ställa här borta, skulle du kunna tänka dig att komma dit och jobba i höst eller någonting sånt där. Då har man liksom, då har man maskat på igen på något sätt att det man gör, det man har dragit sig en bit vidare bara genom att, det tycker jag är mysigt när man genom sitt jobb får utveckla jobbet, ja, hela verksamheten.
Men du sa i någon annan intervju att så här, ja, men jag jobbar med människor som är en tredjedel av min ålder, men de lär mig saker. Känner du att du utvecklas?
Ja, det gör jag. Ja. Absolut.
På vilket sätt?
Ja, men det är deras, både deras musikaliska språk och deras vanliga språk. Alltså det sättet, jag märker det att om jag träffar 30-åringar och 40-åringar så snackar vi likadant. Mm. Jag känner mig inte som om jag inte skulle, jag hade plats där. Och då blir jag lite glad.
Men du har aldrig gjort en teknoskiva till exempel?
Nej, inte techno. Nej, inga skivor. Jag har varit med på någon låt någonstans och sådär ibland. Och gjort någonting som har varit lite grann i utkanterna utan min... min musikalitet överhuvudtaget. Men det har jag inte gjort. Och jag har inte sjungit färdigt de här låtarna än som jag bläddrar i. Det finns för mycket sånt och de går att göra på så många olika sätt.
Mm. Stannar du upp någon gång och tänker att satan vad jag har hunnit med?
Nej, jag stannar inte upp.
Jag misstänkte det.
Nej, det är så har jag inte tänkt någon gång. Jag har tänkt på åt andra hållet i så fall. Nu ska vi se vad vi ska hitta på här.
Mm. Men du känner inte att du har försuttit saker och chanser?
Det kan man ju säkert ha gjort. Ibland får man ju välja. Det är ju så. Det kan ju vara två produktioner eller två grejer som kommer att ske på samma gång. Och det är bara att välja. Mm.
Men gör någonting mer i då? Liksom, som jag minns ju, jag jobbade på Nöjesguiden i mitten av 90-talet när du hade liksom någon slags comeback och du spelades i varenda jäkla butik och café i hela stan och sådär. Gör den typen av bekräftelse någonting med dig? Liksom?
Ja, då var det ju, en comeback kan man säga, med dunder och brak. Mm. Det är klart att man påverkades därför att jag hade inte gnällt före på något sätt, va? Utan jag hade en ganska mysig lagom tillvaro. Men så gjorde vi den här plattan som hette En salig man. Och det var väldigt omvälvande för mig, både inspelningstekniskt. Nu var vi inne på en ny tid här, nu jobbar man på ett annat sätt i studion. Nu var det en liten dator i vägen där någonstans och det... Man spelade in lite annorlunda, men och så de jag fick låtar utav, det var ju liksom hela gräddarna ifrån Gessle och you name it, jag kommer inte ihåg dem, och alla var ju med och skrev en låt åt mig. Och då var det ju väldigt, att det small till som det gjorde då, det var ju sån där ganska kul.
Ja, lite av en milstolpe.
Ja, det får man säga. Det var liksom, då vände det på kuttingen på något sätt. Och så ut med Anneli Rudé och hade en vansinnigt bra turné.
Allt börjar nu med dig under min hud med en blick, ett ord, ett andetag. Ditt hjärtas slag.
Och finns det fler sådana här milstolpar du ser tillbaka på?
Ja, nej, men Girls and Pals är för mig, det är den bästa perioden rent musikaliskt.
Now that we are through, you are blue, I
peakade du då? 60, vad det nu var?
62.
Ja.
Då började du ju med Gas & Pals.
Ja, men var du som bäst då? Är det du?
Nej, inte jag. Det var gruppen var som okay. var så vansinnigt bra. Och själva jobbet var jobben vi fick jobba med Hasse och Tage och Gula Hundrevyn och började jobba med Beppe och allt det där som hände då.
Du, jag upptäckte en sak idag. Den här låten har ju jag, den kom 2001 tror jag.
Röksopp.
Snyggt. De har intervjuat för övrigt.
Jaha, ja.
Jättegulliga killar. Gillar du den låten?
Ja, visst. Låten är ju, det är ju Bacharach. Det är ju...
Ja, är det han som har skrivit
det? Det är Burt Bacharach.
Okej, okay, ja, okej. Okay. Men det är er...
Det är liksom de har gjort... Ja, just det. Det är våran version utav... Mm.
Ja, det är otroligt häftigt att de hade hittat den.
Ja.
Men de är ju väldigt ambitiösa med... Alltså, de bygger ju alla ljud. Apropå det här med att göra saker i datorn så gör ju de... De tar liksom inga färdiga ljud utan de bygger
de skapar. Ja, just det, jag förstår det.
Och då tycker jag ändå att då är vi inne på något slags hantverk ändå.
Ja, jo då, visst är det. Det är klart att det är ett hantverk på sitt sätt det här. Men nu kom det män igen här. Men det, ändå det är bra. Det är så idag. Det är bara att jag inte får in det ordentligt att få leva med det här.
Har du koll på Max Martin?
Ja, jag vet.
Har du träffat honom?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej. Vad tänker du om hans konstnärliga gärning?
Jag vet väldigt lite om den konstnärliga gärningen. Jag vet ju vilka grejer han har gjort och sådär, men jag vet ju inte... Jag är inte så insatt i den så att jag kan säga om det är bättre än någon annans.
Mm.
Men det är okej. Okay. Det är bra grejer han har gjort och det är... Men alltså, om han är någon superstar så vet inte jag det.
Om han skulle ringa och vilja spela in en skiva med dig, vad skulle du säga?
Ja, jag skulle fråga vad det skulle bli. Okay. Vad tanken är naturligtvis. Mm. Inte bara att hur dags då?
Nej, jag förstår. Du, jag intervjuade Kim Källström för ett tag sedan.
Okej, okay. Jag är Djurgården.
Ja, vad tänker du om att han har sagt upp sig?
Ja, han är nog ganska förståndig tror jag. Jag tror att han är mätt och belåten på fotboll och han har säkert haft ett jättefint sista år i älskad av sin publik och lagkompisarna och alltihopa. Jag tror att det är fint. Jag tror han vill hinna göra andra saker.
Mm.
Jag är djurgårdare också så det.
Ja, jo ja. Det har framgått.
Jaha, det har gjort det. Okej.
Ja, inte idag.
Nej ja. Mm. Det finns olika kepsar.
Mm. Men vad tänker du om Djurgårdens trupp nu då?
Jo då, det är som vanligt så här års. Det är ingen idé att börja bli nervös. Utan det får komma... Vi får se vad som händer. Det är de här fönstren, de här konstiga sakerna som händer när man får bli av med folk och köpa in nytt. Och... Man hinner knappast lära sig nummerna på killarnas tröjor förrän de byts. Men det så är det idag och det är ju så över hela världen så det. Men jag tror att vi kan få ihop, vi har en bra stomme så att någonting vast framåt sen tror jag att vi kan vara ganska med.
Och du älskar Djurgården fortfarande?
Ja.
Varför blev det just Djurgården då? Fanns det något val?
Nej, det fanns inte det faktiskt. Det är också hemifrån och det är mamma mest.
Mm.
Så att,
det är gulligt det här med korven tycker jag. Eller förlåt, att hon släppte in dig på stadion och gick och frågade.
Jag gick på stadion, visst. Så gick hon tog sin söndagspromenad och så kom hon och visste när det var paus. Och så stod hon vid staketet där utanför och så frågade, hur står det? Den är fin.
Ja. Men trivs du på Tele2 Arena också?
Ja, visst. Det är ju en helt annan grej. Alltså. Mm. Stadion är alla här.
Mm.
Det är ju klassiskt, men ändå.
Mm. Du har ju varit ute på turné och som vi sa tidigare så du har spelat på Dramaten nyligen och sådär med dina Beppe Wolgers låtar. Vem är Beppe Wolgers? Vem var Beppe Wolgers?
Ja, Beppe var en väldigt mysig människa. Okonstlad, glad i att stå på scen. Det var någonting som han verkligen... Han skrev ju till och med revyer på somrarna bara för att han kunde få vara med på scen själv. Och inte bara det, va? Men han gillade liksom att få möjligheten att göra det. Mm. Och sen var han väldigt, väldigt flitig. Levererade punktligt. Och levererade många gånger långt ifrån det man trodde man skulle få.
Okej.
Mm. Och alltid med bra resultat.
Mm.
Jag tror aldrig att vi så många Beppe-texter som vi har behandlat liksom, så är det nog ingen som vi har tackat nej till. Och han var också sån att var det några rader som han tyckte det där, så ändrade han det så lätt.
Mm. Och vilka människor har betytt mest för dig som artist eller musiker eller människa?
Ja, i första hand så är det väl Lasse Bagge, tror jag, som var liksom gruppledare då eller som startade Girls and Pearls. Det var en sån period också som i ens liv överhuvudtaget som var så oerhört spännande.
Mm.
När vi började 62, då var vi nästan den första storfamiljen som dök upp så småningom sådana här. Vi hyrde sommarställen ihop, så vi hade sitt kyffe där och så käkade vi middagar och lyssnade på plattor och frukostar och ungar som sprang omkring på gården och hundar. Och sen jobbade vi, jobbade och varit väldigt bra.
Mm.
Så det var ju en riktigt bra tid.
Mm.
Det var Lasse Bagge och sen... Anders Burman på Metronom, eller hela Metronom-teamet liksom, de var ju han och Börje Ekberg, det var fint. Och sen sen har jag väl tagit hand om mig själv bara. Det är väl efter de där, det är liksom de som man har fått som någon sorts fyrar i musikhavet.
Mm. Och Beppe då kanske?
Ja, då Beppe också, men då kan man ju ta med Hasse och Tage också som betyder, alltså de betyder ju väldigt mycket för alla.
Mm.
Så att Monica, absolut.
Mm. Jag förstår att det inte är så enkelt, men det verkar ju ha varit en väldigt härlig tid det här med Hasse och Tage och det.
Ja, det var det.
Mm.
Den tiden, det var ju då hela det där, ska vi säga, hela 60-talet nästan kan vi säga. Det var ju då en jättegrupp med kompisar. Det var ju Monica och Monica Nilsson och Lise Aland. Det där, deras grupp, de jobbar ju ihop mycket. Och sen var det Gösta Ekman och Fatima och det var Ardy Stryver och Beppe. Och så att, det var ju födelsedagar hit och dit och det var partaj i trädgården och det var ju vansinnigt trevligt gäng alltså.
Mm.
Och vi gick på varandras premiärer och hurra och peppa och...
Något sånt gäng har du inte idag?
Nej.
Och kanske inte något annat efter det heller?
Nej, det tror jag inte.
Mm.
Nej, jag tror inte det. Men det var väl också det sättet vi jobbade på då. Man jobbade väldigt mycket på teatrar och krogar och shower och sånt där. Och det var alltid många inblandade. Va? Nu är det liksom den lilla gruppen som umgås hela tiden. Och så ibland är det några fler, men sen är det kan bara vara för en kväll. Va? Så.
Du, för jag frågade förut hur du är med att vara ledig, men hur är du med ensamhet?
Ja, det har jag inga problem med. Det har jag inte. Det är ungefär samma svar som på ledigheten. Där. Jag känner mig inte ensam för jag gör någonting hela tiden. Och det betyder inte att jag står på en golfbana från morgon till kväll. Utan det gör jag. Jag gör grejer hemma. Va? Det finns massor att syssla med. Som tur är. Det är skönt.
Ja, det är ju...
skönt.
Nej, men det är en bra färdighet att ha ju, att vara duktig på att vara ensam.
Ja, jo, jag gillar det. Jag sitter ju gärna och kör bil ner till Spanien och det gör jag själv då. Det går mycket smidigare.
Mm. Tar inte upp några lyftare?
Nej. De hinner inte kapp mig.
Du, vad har du för framtidsplaner?
Ja, rulla på så här som det gör. Det händer ju liksom hela tiden. Man får förslag på vad man kan göra. Och det. Men det är... Jag vill gärna fortsätta. Och eftersom det är väldigt mycket frågor om Beppe Wolgers föreställningen. Va, så det är jag ju väldigt glad för att man får göra den. För det är... Den tröttnar man inte på. Och den då som någon sorts grund, och så kan man göra lite annat vid sidan om. Det kan vara någon tv någon gång och sådär. Det är inte värre än så. Det är inte Carnegie Hall och ingen... lite jazzfestivaler på sommarna. Det kan ju vara i Norge och Danmark.
Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera att man tar bort reklam... grejerna på tv. Nej, men det kan jag rekommendera. Men jag kan också, det måste ju vara något positivt också. Nej, men jag kan rekommendera de som känner för att arbeta med musik att de ska göra det. Och göra det ordentligt med hela hjärtat. Mm. Då tror jag att de får det väldigt fint.
Mm. En del av det du har gjort på senare år är väl att du har... sparat folk och hålla på med musik?
Ja, jo, nej, men jag jobbar med skolor och har lite seminarier och jobbar med skolorkestrar. Ja,
det gör du fortfarande?
Försöker göra det, ja absolut. Det är väldigt viktigt.
Mm, bra. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Oj. Ja, det måste jag. Skulle vilja höra någon kollega som jag skulle vilja veta lite mer om. Jan Guillou. Mm. Ingen kollega, va?
Nej,
men jag läser hans bok just nu. Jag undrar, det skulle vara kul att höra hur han uttrycker sig när du frågar honom.
Mm. Han står på önskelistan. Det är bara det att han har skrivit så jäkla mycket. Och jag känner att jag skulle vilja vara inläst på honom när han kommer hit.
Jag förstår. Men å andra sidan så är det kul att höra honom utanför just den litterära delen utav. Den människan skulle jag vilja höra lite mer om. Ja.
Du, tusen tack för att du kom förbi.
Ja, tack för att jag fick hitta hit. Det var ju jättekul.
Svante Thuresson. Ja, jag antar att vi har slutat prata om termen goals 2018. Men om vi översätter det hela till målsättningar kan vi säga att jag gärna har Svante som målbild för min 80-årsålder. Sjunga och spela golf. Det låter ganska härligt. Nu har ju inte han sociala medier, så jag passar på att skamlöst rekommendera att följa både Värvet som heter Varvet och mig som heter Triumph på Instagram. Jag heter ungefär samma sak på Twitter och Värvet finns också på Facebook. Sök och du ska finna. Nästa vecka blir det, om allt går som det ska, äntligen Tobias Forge från Ghost som gästar Värvet. Håll dina metaltummar för det, så säger jag kram, kram och tack för att du lyssnar. Och nu tycker jag att vi går ut på en av mina absoluta favoriter med Svante Thuresson. Take 5 heter den i original, men med Svante heter den I New York.
När jag hör den hårda trumman med ens jag är i New York. Det var natt, vi skulle just gå hem klockan 3 i New York. Plötsligt hade allt bara hänt och Manhattan var plötsligt hänt. New York var ett skönt instrument som slog an en hård nervös musik. Någonstans i stans ödslighet kände jag en nervositet. Här fanns allt det vackra jag vet. Staden är musik som en virveltrumma, hjärtat slår hårt i dig som en sång. Jorden snurrar runt så fort för dig, fort för mig, som en gång i New York.
trombon så är jag med ens i New York. Och det var natt, vi skulle just gå hem klockan tre i New York. Plötsligt hade allt bara hänt och Manhattan var plötsligt tänt. New York var ett skönt instrument som slog an med hård nervös musik. Någonstans i stans utslighet kände jag en nervositet. Det fanns allt det vackra, jag vet, staden är musik. Som en virveltrumma, hjärtat slår hårt i dig. Som en sång i New York. Jorden snurrar runt så fort för dig och för mig.